Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle. Vet du det, vi gjorde en Instagram live i helgen.
Vi gjorde absolut en Instagram live i helgen. End of story.
Tankar på det.
Nej tack, det var en upplevelse.
Alltså den var ju 100 minuter lång.
Ja.
Och var mest, Sigge Eklund kollade på hela och var så här 50% av kommentarsfältet. Så det var framförallt bara en dialog mellan oss och Sigge.
Det var ju också en upplevelse för alla som tittade. Men jag har fått många som har av sig sagt att vi var jättetrevliga.
Ja.
Underhållande.
Men dålig vinkel för oss.
Mycket dålig vinkel.
Nästa gång, om det blir någon nästa gång.
Vi behöver införskaffa en ring light.
Och även att det är väldigt mycket ovanifrån.
Ja, för att jag kommer aldrig igen gå med på att tro att jag ser ut så. För det gör jag inte.
Nej, men alltså, vi är så mycket snyggare i den.
Jag är betydligt more en skinny legend än vad det ser ut som i den. Snabba andra saker som har hänt som jag vill ha din take på.
Mm-hmm.
Hur känner du inför att The Weeknd ska uppträda på Super Bowl?
Just det. Det känns ju jätterimligt.
Det känns rimligt, men jag såg en take. Jag ser inte att det var Wendy Williams, men det var absolut Wendy Williams som sa att det är väldigt intressant att när det är snubbar så är de själv, men när det är kvinnor, alltså så här J-Lo och Shakira, varför delade de på det?
Precis, och Madonna
skulle
och
ta in en massa,
MIA och jag tror Nicki Minaj.
Beyoncés USP att hon fick med Destiny's Child.
Och vad heter det? Coldplay.
Ja.
Och vad sjutton heter han? 24 karat?
Bruno Mars.
Bruno Mars.
Ja,
det
ja,
kanske
ja.
Jag hittar på. Jag minns inte något.
Den enda som jag kan komma ihåg så här på rak arm som var själv är ju Lady Gaga.
Hade hon inte någon guest appearance?
Ingen.
Kaxigt och bra. Wendy Williams, en feministisk analysikon.
Hon tyckte också att han inte var topp 50 av intressanta artister. Det var en annan take.
Ja, jag håller lite med.
Ja,
han är inte jättestark live, men han visar ju verkligen på att han vill göra storslagna uppträdanden.
Det vill han. Vi alla såg hans
på
VMA.
MTV, VMAs, ja precis.
När han hade helikopter och fyrverkerier.
Och, ja.
Så jag kan ändå tänka mig att det var en försmak på vad vi får.
Det är också intressant för att NBA's har ju varit i blåsväder på grund av deras inblandningar i rasism.
I rasism.
kortfattat av mig.
Mm.
Och därför hade de ju, vad uppträdde Travis Scott förra året? Han gjorde det och gav en andel av pengarna till någon slags antirasistisk organisation. Och nu är det ännu en gång en svart artist. Det känns som att de lite behöver rentvätta sitt namn.
Men där Travis Scott, var han förra gången? Det var
han
väl ändå Shakira och J-Lo?
Gud, how can I forget? Men innan det var det Travis Scott.
Innan det var Lady Gaga? A few inches later. Han var special guest. Det var Maroon 5.
Mm-hmm.
Som hade 2019.
Då är det i för sig manliga artister som behöver dela scenen. För vem vill se Maroon 5?
Nej, men alltså det hade varit hemskt.
Men vi ser fram emot att se
absolut.
The Weeknd. Jag hade jättegärna velat se guest appearance av Bella Hadid. De har nog gjort slut, men det hade varit, otroligt.
Väldigt random. Hon bara kör en liten catwalk mitt alltihopa. Absolut.
Kolla, jag är upp med en modell.
Eller att hon, de panorerar ut i publiken och där sitter hon och äter en pizza. Det hade jag. Det hade jag uppskattat.
Hon hade betalat The Weeknd på förhand för att you guys, can you just film me when I eat junk food?
Ja.
It's important for my brand because nobody is supposed to know that I'm anorexic.
Oh my god, glöm aldrig att Gigi Hadid hade ett samarbete med McDonald's. Det var så random. Alltså typ 2 år sedan.
De vill verkligen, verkligen, verkligen inte bli associerade med
ätstörningar. Verkligen inte.
Vi har sagt det innan och vi säger det ännu en gång. Margaret Atladotter har samlat en tråd på Twitter på alla gånger Bella Hadid lägger upp mat. Och det är någonting. Det är mycket pizza.
Det är någonting som inte står rätt till.
Som hon inte äter.
Precis.
Hur känner vi inför Harry Styles omslag på Vogue? Han är ju då enligt Twitter den första mannen som någonsin varit ensam på omslaget av Vogue. Och han är iklädd en klänning och även tar en lustgas, vilket jag tycker är kul.
Ravekulturen i England tackar honom. Nej, men jag tyckte det var intressant att vi glömde att RuPaul har varit omslag på Vogue. Fotad av Annie Leibovitz. Det skulle också klassa en man i klänning.
Ja, det har de missat. För att det jag, diskussionen på Twitter som den också har fått lite kritik för är att det känns som att Harry Styles fans, som ofta unga tjejer, är verkligen bara wow, Harry Styles har uppfunnit eller queer, liksom icke-binärt sätt att klä sig på. Jag tänkte lite på det, jag tänkte att det stämmer typ bland vita popartister nu för tiden, de senaste 10 åren.
Vad heter han, hiphopartisten, amerikansk, svart, som också brukade ha klänning för men typ 2-3 år sedan?
Men det är det som är grejen. Inom hiphopen så har det varit en jättestor grej att klä sig och tänja på liksom vad som är manligt och kvinnligt. Man tänker inte det för att folk har väldigt så här smal syn på vad hiphop och rappare är, men vi har Young Thug, Jaden Smith, Kanye West, A$AP Rocky, Tyler the Creator, Frank Ocean, Pharrell, Lil Nas X och så vidare. Alltså rappare klär sig i klänningar hela tiden.
Ja.
Och innan på popkillar känns som att de var androgyna på ett helt annat sätt på 90-talet och tidigt 00-tal. Mm. Och även under Tokyo Hotel-eran så var androgynitet standarden.
På ett annat sätt, precis.
Men sen har vita popkillar sen dess bara varit så här...
Justin Bieber.
Ja, precis. Mm. Som också Justin, när han var ny ung på scenen,
då
var ju han väldigt androgyn för att han var så ung.
Absolut.
Men sen dess så är det så himla, himla straight estetik.
Mm. Och sen så, jag hamnade också på såklart en hörna av internet. Där man bara lite så här, fast alltså nu är det typ dags för honom att inte så här bekänna färg. Men att det börjar bli lite mycket queerbaiting. När man pushar på det här sättet man också aldrig vill prata om och undviker. Och jag väldigt, han kan ju bara säga att han är si eller så.
Beskriv begreppet queerbaiting.
Det är ju när du klär dig på ett visst sätt eller uttrycker dig på ett visst sätt där du lockar en, alltså queer community till att tro att du är en av dem, fast att egentligen är du kanske bara en vanlig cis straight kille som typ någon gång har hånglat med en kille.
Eller så, jag vet inte, normalisera det, inte behöva sätta in i kategorier, göra skulle väl de argumentera en bra sak. Det är också lite refreshing att han inte kommer ut. Att inte behöva sätta en label på det. Kalla mig generation Z.
Wow.
Nej, heter grill.
Stötta!
Jag hade tänkt ta en förlaget idag.
Oj.
Göra mig till en martyr.
Åh nej, behöver jag gå ut i rummet?
Nej, vill nog stanna kvar och hänga med här. Gud, det här blir så politiskt korrekt. Alltså, det här blir verkligen som att vi sitter här och bara queerbaiting, cultural appropriation. Mm. Det här blir så tråkigt.
Shout.
Men det är dags att vi pratar om Sara Larsson.
Oh.
Och hennes kulturella appropriering. Hear me out.
Mm.
Jag hade tagit en kula för Sara Larsson. Jag vill inget hellre än att hon ska bli nästa globala superstjärna. Och svenska mått mätt så är hon ju redan det. Men i USA är hon fortfarande väldigt okänd. Hon faller liksom in i den här Bibi Rexha, Rita Ora-kategorin som folk bara, har man koll på popmusik vet man typ vem hon är, men hon är absolut inte
household name.
Nej, hon är snarare så här, vem är hon, va? Mm. Som man känner när man ser Bibi Rexha. Vi har bara ett litet problem. Vet du hur snacket går om Sara Larsson på internet?
Internet är inte jätteglada över Sara Larssons senaste kreativa beslut.
Nej, hon är typ ansedd som att vara ganska problematisk. Mm. Jag vet inte om du såg en tweet hon la upp här en veckan som jag tror också var en Instagram caption. Det var, boy this pussy talk letting me be big spoon.
Jag kan inte ens tyda vad det betyder. Vi gärna försöker verkligen förstå vad hon vill kommunicera, but I do not know.
Det blev typ viralt. Mm. För folk bara, vad försöker hon åstadkomma?
Oh my god, har vi en Chet Hanks amongst the mist?
Det är Chet Hanks vibes. Mm. För de flesta kan ändå se att hon försöker göra någon slags egen version av City Girls låten Pussy Talk. Boy this pussy talk, English, Spanish,
nej,
French.
Sure.
Men hon har ju missuppfattat vad den låten handlar om och vad det uttrycket innebär överhuvudtaget. Mm. I kommentarsfältet av den här tweeten så står det kommentarer som typ, I'm just here to watch you get dragged. Liksom, jag är bara här för att se dig få skit för det här. It's not too late to delete, baby.
Oh nej.
Andra kommentaren. Please, for the love of all things holy, stop using African American vernacular English. Sluta använda dig av afroamerikansk slang. Några dagar senare tweetar hon i stora bokstäver, vänta, haha, jag tror jag missförstod City Girls helt och hållet. Kommentarsfältet till den tweeten är, sis got lost in the sauce and felt too confident using that African American vernacular English. Mm. En annan kommentar, just be white.
Ooh.
Var bara vit, Sara Larsson. Och Sara hanterar ju det här jättebra och skämtar liksom. Hon har ju självdistans och driver med sig själv och verkligen bara, hörni, jag loggar ut.
Ja, precis.
Men några dagar senare
loggar hon in igen.
Loggas in igen och hon lägger upp bilder från ett photoshoot på både Instagram och Twitter. Och på bilderna har hon tre tajta tofsar på huvudet. En frisyr man förknippar med Left Eye i TLC samt Tinashe i senaste skivomslag.
Just det.
Bilderna ser nästan exakt ut som Tinashes skivomslag. Och både Left Eye och Tinashe är två svarta artister. Ska vi ta en titt på kommentarsfältet här?
Snälla, ta oss igenom det.
En kommentar. White people stealing black looks once again. Mm. Vita som snor svarta looks ännu en gång. Did you just blatantly bite a black woman's whole album cover and not give her credit? Laughing my fucking ass off. Och även det här tar Sara upp i en tweet och kräddar Tinashe. Och bara, jag älskar Tinashe liksom. Ja, det råkar bli så att det blev inspirerat av hennes skivomslag. Hon är ju uttalad Tinashe-fansen innan.
Vem är inte?
Vem är inte Tinashe?
Det hade varit en feature jag hade velat ha.
Sara Larsson och Tinashe, verkligen. Fast Tinashe också lite så. Hon så här bubblat ett tag, slår aldrig riktigt igenom.
Man kan väl ha två favorit som gör features utan att de blir stora.
Det är sant. Det är, oh gud ja. Nej, men det här är bara två exempel då från de senaste veckorna. Det finns många fler.
Ja.
Det räcker med att man går in på valfritt YouTube-klipp från en Sara-intervju och läser kommentarerna där de är mer eller mindre, varför försöker hon prata som om hon är en svart kvinna från Houston, Texas? Mm. Kan hon chilla med att appropriera slang?
Men är detta för att hon är också en del av generationen som typ har växt upp med typ bara amerikansk reality-tv och typ, alltså den typen av internetslang?
Ja, så är det såklart jättemycket.
Alltså jag tänker att det är det.
Så är det jättemycket. Ja. Och jag tror att som svensk har man inte, när hon lärde sig engelska så tror jag inte riktigt att hon fattade hur det lät utifrån.
Precis.
För att hon ville bara passa in, hon har vänner från Houston, Texas. Hon
ville göra en karriär i Amerika.
Ja, och för att bli stor i USA måste man vara väldigt amerikaniserad. Precis. I sitt språk och sätt att vara och sin humor. Mm. Men jag tycker att det är konstigt för att Sara är lite för woke och smart för att inte se det här. Mm. För att inte liksom lite tona ner på det.
Clock herself.
Exakt.
Mm, för att quota lite härligt slang. Just helping a sister out.
Exakt. Nej, men vi alla approprierar dessa
absolut
uttryck. Men det finns någon måtta för ändå vara. Och jag är lite rädd för att Sara kommer bli nästa Iggy Azalea.
Det där tror inte jag, men jag låter dig ha den åsikten.
Varför tror du inte det?
Nej, men jag vill tro att så illa är det inte.
Men Iggy är ju då en vit rappare som egentligen också är liksom ganska woke och gjort väldigt bra uttalanden och är medveten om hennes roll som vit rappare i liksom, när det är ett svart kulturellt uttryck.
Mm, gud ja.
Men hon får ju jättemycket skit och de bara sätter ner, du får inte, alltså hon har blivit väldigt, väldigt hatad. Och då tillkommer ju lagret som vi pratade om innan, att vita män absolut inte möter samma slags hat. Så hela kulturella approprieringsdebatten,
den är ju ensidig,
den finns ju till för att minska förtryck för en grupp i samhället, men nu används det nästan som en strategi för att minska spel planen för kvinnliga artister.
Precis.
Jag tänker liksom artister som Eminem, Mac Miller, Post Malone, Tekashi 69 och så vidare. De har aldrig mött samma hat som Iggy Azalea och numera Zara Larsson.
Nej.
Jag undrar vad sjutton hon håller på med, för hon är för smart för det här.
Go stream, wow.
Otroligt.
Jag måste tyvärr vara en pessimist, Michelle.
Det har du väl aldrig varit innan?
Nej. Jag tror aldrig att Britney Spears kommer bli fri.
Nej, det är så jobbigt.
Det är dags för rörelsen att acceptera defeat. Ge upp konspirationsteorierna och gå vidare. Lägg energin på något annat.
Jag vet inte om vi behöver ge upp konspirationsteorierna när hon har bekräftat att de stämmer, men kanske inte. Ja.
Ja, det är dags för en update gällande det viktigaste vi har här i livet. Britney Spears. Med en saftig lön på $130,000 årligen så är det ju ändå förståeligt att Britney Spears pappa Jamie Spears inte direkt säger upp sig med ett leende på läpparna från sitt förmyndarskap av dottern. Förra månaden kunde vi med glädje berätta att Britney fått rätt att själv bestämma över sina advokater. Och det var något som vi typ lite hade missat, att hon inte ens där kunde bestämma själv. Det var liksom hennes pappa.
Det säger så mycket om hur svårt det är för henne att ta sig ur det där. Ja. Hon inte får välja egen advokat.
Som ska verka för att hon ska få fram sin vilja.
Mm.
Ja, det är så sjukt. Men nu har vi tyvärr tagit några steg bakåt igen. Det är ju ett försök att åtminstone fördela förmyndarskapet och minska pappans roll, som Britney har bett om att han ska ha en mindre del i förmyndarskapet helt enkelt. Och nu har en domare avslagit detta förslaget, vilket gör att Jamie kommer fortsätta vara ensam förmyndare och juridisk person av Britneys förmyndarskap. Och det är ju hela hennes liv som är kontrollerat genom det här förmyndarskapet. Vi har pratat om det så många gånger. Hon får inte bestämma vad hon ska köpa för mat med sitt bankkort. Hon kan inte gå ut och gå hur hon vill. Hon kan inte hänga med vem hon vill. Folk checkar hennes hem innan andra gäster kommer dit för att se så att det inte... Det är kaos. Hon får inte bestämma någonting själv. Och dessutom har vi fått ett citat som jag inte tycker sitter så bra med mig från Britneys advokat. Han ska nämligen ha sagt: min klient har sagt att hon är rädd för sin pappa.
Mm.
Hon kommer aldrig uppträda igen om hennes pappa styr hennes karriär.
Mm.
Den svider.
Det är så, alltså det är helt sjukt, för att alltså, ett sånt här förmyndarskap, det ges ju till folk som är helt okapabla till att ta hand om sig själv. Britney har liksom jobbat heltid i flera år, åkt på världsturnéer, haft residencies i Las Vegas, uppträtt varje helg, gjort allt där utan några klagomål. Hon kanske behöver hjälp med, hon kanske behöver någon ekonomiansvarig, men hon behöver inte ett himla förmyndarskap.
Men den 2 november så la hon ju också ut en video på Instagram där hon pratar lite om alla teorier som vi har om att hon lider.
Just det var så roligt, för det var så här mitt under USA-valet.
Ja.
Då hon bara, jag har hört att ni pratat om mig mycket oroliga. Man bara, det är inte det folk snackar om just nu.
Everything is fine. I'm the happiest I've ever been. Thank you so much for sharing.
Vad var det för mer post hon la upp mitt under valet? Hon la upp ett citat. En citatbild. Here's to chasing your dreams and the cutest pair of shoes you own.
Ah, det tycker jag är väldigt bra on brand när det är ett val. Absolut.
Och en bild på ett badkar.
Men det jag kan känna lite är att hon ser ändå lite gladare ut. Jag vill ändå göra en liten analys
men
här.
Hon släppte den videon där hon säger jag mår bra, I'm the happiest I've ever been innan
detta.
Det här
absolut
bestämdes och
precis
att hennes pappa var kvar som förmyndare.
Precis, men jag måste ändå ta ett citat från en kommentar som jag sa på en av hennes videos som jag tycker summerar ändå lite vad hon är i livet just nu.
Mm.
She's just living her best life. living off her savings and relaxing. She ain't selling nothing or promoting anything. Go girl, that's called freedom and wealth.
Love it.
Jag bara, vet du vad? Han har en poäng. Alltså, vi snackar om en tjej som har jobbat sen hon hamnade på Mickey Mouse Club 1992.
Mm.
Från den dagen så var hon kontrollerad av någon, styrd, som planerade resor.
Men jag skulle ändå tro att hon skulle vilja kunna åka på någon semester utan att få en tummen upp av sin
pappa. Men det gör hon också. Men har du sett så duktig hon är och har ansiktsmask när hon är på semester?
Nej.
Hon är en av de största som promotar safe travels. Och användande av mask.
Ja, superintressant.
Ja!
Alla kändisar har masker. Man måste ha mask om man åker flyg.
Nej, alltså när hon ligger på stranden själv och solar.
Mm, ja, men hon kanske tycker det är skönt att folk inte ser henne. Alla kändisar har mask just nu.
Beautiful.
Ja, jag måste bara säga ett par ord om Cassie Davids bok som kom ut i veckan. Cassie är då dotter till Larry David, som är skaparen av bland annat Seinfeld och Curb Your Enthusiasm. Och Cassie är själv skribent och skådis. Och det var hon som var ihop med Pete Davidson innan han blev ihop med Ariana Grande. Och för oss vanliga, dödliga, utomstående personer så fick ju vi följa händelseförloppet mellan Pete och Ariana från typ Arianas perspektiv.
Mm.
För vi visste att hon hade gjort slut med Mac Miller, att hon hade gått igenom terrorattacken på hennes konsert och från ingenstans blir hon ihop med en SNL-komikern Pete Davidson och de syns överallt. De förlovar sig efter en månad och sitter ihop liksom.
How did you know Pete was the one for you?
I mean, it's just like a feeling, you know? That's so cheesy. Like people are always like, when you know, and you're like, oh yeah, whatever, okay.
De skaffar en minigris ihop.
Stöttar.
Till exempel.
Det var väldigt on brand då. Jag tror det var samtidigt som Miley Cyrus skaffade sin.
Ah, det var trendigt med minigrisar där ett tag. Några kanske hade talat om Pete sen innan, men de flesta verkligen bara, vart kom han ifrån?
Ja.
Och så googlar man lite på honom och man bara, jaha, intressant, han var ihop med Larry Davids dotter innan. Och sen gick man vidare med sitt liv. Men nu.
Nu har vi fått ett gräv.
Helt plötsligt fick vi höra den här historien från Cassies perspektiv.
Mm.
För hon släppte precis en bok som heter Nobody Asked For This, där hon bland annat skriver att hon och Pete, hon förklarade deras förhållande, hon och Pete var ihop i 2,5 år.
Ändå ett tag.
Ett tag, med tanke på att Ariana och Pete var ihop 5 månader.
Ah.
Hon var ihop med honom i 2,5 år. Han tatuerade in hennes namn på bland annat sitt ringfinger. Det var på många sätt ett fint men också ganska destruktivt förhållande för att hon lider av jättemycket ångest och han är bipolär och borderline och deprimerad i perioder som han själv har berättat. Och en dag i alla fall samlar Cassie mod till sig att göra slut med David.
Wow.
Det var ett tufft beslut och hon ångrar sig några dagar senare. Ringer David. Eller nej. Det är så förvirrande. Hon heter ju David i efternamn. Och han heter Davidson. Men han heter Pete.
Ja.
Hon gör slut med Pete. Ångrar sig. Ringer honom. Och vill liksom testa att bli ihop igen.
Just det. Bara någon dag efter liksom.
Exakt. Mm. Och då säger han att han är lyckligare än någonsin. 2 dagar senare gör de officiellt slut via sms. Och Cassie får reda på att han har blivit ihop med Ariana motherfucking Grande.
That you're too much to handle?
I was until I met her.
Do you feel lighter inside?
No, I just think like some people are meant to be together and some people aren't. Even if they are good people or not, some people just aren't good in relationships together.
And I'll tell you the truth.
And I just think we're supposed to be together.
I never used to understand love songs where the guy would be singing and say, she makes me a better man.
Mm-hmm.
Like, I'm just better.
100%.
And, like, it's weird.
Yeah.
But, you know, it's scary, too, because even that shit feeling carries over in my relationship where I go, she's too good for me.
Yeah.
I constantly tell her that every day.
Yeah. When, before we started dating, I literally like went through a list. I scrolled through a list of really hot guys on the internet. And I was like, what about you, sure? I was like, here's all of One Direction. I was like, you sure?
Any one of these guys.
I was like, all right. Okay, cool.
Here's Brad Pitt.
I scrolled through everybody.
Wow.
Yeah. Gud, tänk dig ångesten att se personen då dumpa att helt plötsligt ha ett förhållande som är offentligt.
Men, och inte bara offentligt, med liksom den hetaste stjärnan just nu.
Ah.
Han har under de här dagarna hunnit ta bort alla tatueringar på Cassies namn också.
Det är...
Och nu syns de överallt. Oj, 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 oj. På alla liksom sociala medieplattformar ser man bilder på Pete och Ariana.
Mm.
Nej, men jag kan inte tänka mig något värre.
Nu har jag inte varit i ett långt förhållande, så jag kan inte uttala mig. Men jag kan bara tänka mig hur hemskt jag hade mått av att se ditt ex också. Wow, vad snabbt att få bort tatueringarna.
Och jag kan berätta för dig att Cassie mådde inte toppen.
Nej, jag kan tänka mig det.
Hon beskriver att hon var totalt förkrossad, skrek av ångest, vaknade av att hon skrek i sin sömn, skakade okontrollerat, och en dag säger hennes pappa till henne: Cassie, nu är det nog. Dina släktingar överlevde förintelsen. Stark citat.
Det är att ta ner någon på jorden.
Ja, för gud ja. Och hela historien i sig är så himla stark. Och det är så sjukt att när man har fått följa det här från
Arianas
det ena perspektivet
håll,
liksom. Och sen ser man den här tjejen som bara blev totalt förkrossad.
Jag tänker att she got out of something. Jag tror inte att han hade varit så stabil att vara ihop med i det långa loppet.
Nej, nu är de nära vänner.
Ah, skönt.
Och hon skriver själv i boken liksom, tack för att du är min vän, liksom, jag är stolt över dig.
Träffande boknamn.
Vilken, what a journey.
Verkligen.
Så, träffande boknamn.
Nobody asked for this.
I didn't ask for it, but now that but I've not. Read it, I'm thankful for it.
Ja. Remake, ett ord som får mig att rysa av ångest. Vi har tidigare i podden utgett oss för att vara absoluta experter och förstå sig på filmindustrin. Och jag tänker, nu ska jag ta lite av vår tid här till att reda ut känslorna kring konceptet reboot och remake. I veckan fick vi nämligen inte en utan flera bilder från inspelningen av nya Gossip Girl. Ja. Ni hörde helt rätt. Gossip Girl, som alltså slutade sändas för den som är bra på matte för 8 år sedan, får alltså nu en remake. Den kommer sändas på HBO. Kristen Bell är tillbaka och gör voiceover. Yes.
Yeah. You wouldn't mind reading a few of them with the classic Gossip Girl send-off. So if you just want to go over here and thank you again.
Seth, I'm honored. Who can figure out the true meaning of Covfefe? Enjoy XOXO Gossip Girl.
Och istället för massivt skick av sms så kommer serien, citat, utforska hur sociala medier förändrat hur skvaller sprids. Innovativt.
Ja, jag tänker att det här är egentligen en serie som är gjord för vår tid. Mer
lite.
Än... förr i tiden. Precis. Det var så här, en blogg.
Ja, men verkligen. Men likt andra reboots så har även i det här fallet originalskådisarna erbjudits att komma tillbaka till serien. Något som enligt rykten både Ed Westwick, killen, problematiska killen som spelar karaktären Chuck, och Leighton, alltid så dåligt.
Leighton Meester.
Thank you, Blair. De ska tacka att jag är enligt rykten. Don't even get me started på mina känslor om Ed.
Jo, men lite vill vi nog ändå get you started.
Nej, men alltså jag har en dålig bild av honom på grund av att jag känner en som har blivit så fruktansvärt sårad av den här killen, och han är extremt problematisk, utan att säga för mycket. Men det inblandar både drogproblematik och känslokall, förlovning etc. etc.
Han som spelar Chuck alltså.
Ja.
Enligt din kompis.
Exakt. Däremot vill jag gärna fokusera på Leighton. Jag kommer aldrig komma över hennes musikkarriär. Det är någonting jag tycker vi borde haft en reboot på. Hennes popkarriär.
Ja.
Men konceptet att ha en lyckad seriefilm, för det var ju ändå en väldigt populär tv-serie när det begav sig.
Det var det enda.
Ja, det var det enda man tittade på. Det är populärt att göra så här bland de olika filmstudiosarna. En remake ingen bad om, men som dessvärre också kommer, är ju The Grinch.
Va? Jag har absolut bett om
du har det.
I mina drömmar.
Det är den sjungande läraren från Glee, Matthew Morris, som kommer att spela The Grinch.
Oj, det var det ingen som bad om.
Hemsk. Hemskt casting.
Svåra skor att fylla.
Ja, verkligen. Jag kan inte se att när han kommer göra det
varför,
alls.
Varför glömmer jag alltid vad han heter?
Ja, men det är Jim Carrey.
Jim Carrey. Varför är det så svårt? Ah.
Nej, men det kan jag ändå
snubben
förstå.
Snubben från Glee kan liksom inte fylla Jim Carreys skor.
Nej, omöjligt. Och det är en 2 timmars produktion. Det kommer spelas in på en teater. Ja, ni som vet, ni vet. Det är samma koncept som din favorit, Hairspray. Jag har även lagt ihop 1+1. Kylie Jenners sminkkollektion som släpptes, som är The Grinch. Mm. Jag tror att här är ett betalt deal bakom dörrarna.
Absolut.
För att få igång snacket om The Grinch.
Så är det absolut.
NBC har payat henne en fin summa för att göra detta.
Det lät som förra Grinchen-filmen, alltså den tecknade, så gjorde ju Tyler, the Creator, soundtracket till den filmen för att skapa buzz. Men hur sjukt är det att som PR-strategi för en film om något litet monster
som inte tycker om julen,
som bor i ett berg
i Whoville.
Att de bara, hörni, Kylie Jenner
där har vi.
Får göra en sminkkollektion.
Nej, men det är så skit.
För att göra marknadsföring för den här filmen. Geni.
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 Ni som sitter nu och tänker, kan du prata lite mer om remakes? Absolut att jag kan. Mellan 2003 och 2012 så släpptes 122 remakes.
Oj.
Förlåt mig. Det är jävligt mycket. Och även om vi kanske känner att Spider-Man tidigt 00-tal och det som kom efteråt var alldeles för nära in på varandra, lite samma som med Gossip Girl, så är ju det här inte ett nytt koncept. Kruxet ligger också i licenser. Det är ju nämligen så att om du gör Spider-Man och sen inte gör Spider-Man igen, då hinner licensen trilla tillbaka till Marvel och Disney. Hence varför du fick Spider-Man på Spider-Man på Spider-Man.
Gud.
Och film är ju, som du så fint har sagt, investering som förväntas ge bra avkastning. Därför gillar ju studios numera att satsa på stora namn och film/serier som garanterar biobesökare/tittare på analoga tv-apparater. Remakes är ju en av de mer säkra korten att locka folk med. Och det är ju antingen för att man vill se om de gör originalet rättvist eller för att det är ett kärt återseende med en karaktär som man tycker om sen innan. Men man ska också inte underskatta att det kan locka nya tv-tittare. Kommer du ihåg ikoniska filmen Freaky Friday?
Om jag är.
Det är en remake från 70-talet.
Jaha!
Did not know. Mm. En annan favorit, Scarface, Al Pacino. Mm. Remake från 30-talet.
Mm. A Star is Born är också en remake från 30-talet.
Och det är ju inte så konstigt egentligen att tv-serier får reboots, som till exempel Gossip Girl eller Will & Grace. Därför att en series USP är ju ändå trots allt att du som tittare bygger en relation med karaktärerna på ett sätt som man inte alltid kan lyckas med i en film. Du skapar åsikter, du får starka känslor för eller emot och känner att du är investerad i livet som är en karaktär i en tv-serie. Och därför är det ju inte så konstigt att när en kanal väljer att återskapa en tv-serie så vill de ju komma tillbaka till den där relationen, de där banden som du har byggt med karaktärer. Ja, jag hade ju faktiskt hellre sett Gossip Girl med originalkaraktärer och följa dem i vuxet liv och se hur det hade påverkat deras relation än att bara uppleva ännu en omgång
Chucks
med tonåringar.
Pappa återvänder från det döda en femte gång!
Love
kommer
that.
Du ihåg det?
Ja.
När Gossip Girl pågick i så många säsonger, de bara, vad ska vi göra nu? Jo, men vi låter Chucks pappa återuppstå från det döda.
Han var inte död.
Nej.
Älskar. Nej, men jag tycker det här ska bli kul. Jag kommer titta. Kommer du titta?
Realistically förmodligen inte. Nej. Men det blir kanske ett annat klipp online.
Jag tar en förlaget.
Snälla. Nej, men det nu. Det är dags.
Det är dags.
För ännu en prata som består av att jag förklarar kultur.
Oh, tack, Michelle.
Du, det känns som att du tog över stafettpinnen där lite nyss med att förklara lite serier om film och så vidare. Mm. Jag har även förklarat hur musikindustrin funkar och nu hade jag tänkt förklara hur skönhetsideal fungerar.
Wow.
Let it be known.
Att du inte...
Att jag... Nej, men att jag gör inte det här för att jag tycker att jag låter smart.
Nej.
Utan för att jag lider av obsessive compulsive disorder att basonera ut mina åsikter. Så all form av kritik mot mig är funkofobi.
Starkt.
Häromveckan skrev jag något på Instagram om att Kardashians är en slags samtida barock och att Khloe Kardashian är manieristisk. Himla nischat skämt, men jag lovar att det var roligt.
Ja.
Och sant. Och som tur är så var det fler som förstod vad jag menade och tyckte att jag skulle utveckla. Så det hade jag tänkt göra idag. Det var mycket, mycket ord. Det är, alltså jag vet inte om det är någon podd med så mycket ord.
Som vi har.
Som vi har.
Nej.
Alltså det är väldigt ordtätt.
Mycket ordtätt. Det går mycket snabbt.
Ja. Och bla bla, det här är nämligen mitt favoritämne när det kommer till konsthistoria. Och typ det jag skrev min kandidatuppsats om. Det är nämligen så att i en Sliding Doors-version av mitt liv är jag Sveriges främsta forskare i neurologi, även kanske doktorerat i antropologi och psykologi.
Men det gjorde hon inte.
Det blev inte så, vi, men ni vet.
Ska vi understryka?
I en Sliding Doors-version.
Just det, däremot har du podd.
Jag har en podd där jag pratar om kändisar. Vad hade du varit i en Sliding Doors-version av ditt liv?
Då hade jag varit en väldigt lyckad popartist.
Ja.
Tack.
Så mysigt.
Stream Max Live på Spotify.
faktiskt gör det. Mitt favoritämne när det kommer till konst är just neurologisk forskning på den visuella hjärnan. Och när jag säger konst nu syftar jag på good old fashioned tavlor och skulpturer. Och när man talar om hjärnan så har man ju olika delar av hjärnan som ägnar sig åt olika saker. Vi har till exempel en hel region som endast ägnar sig åt att läsa av ansikten och ansiktsuttryck.
Den är vi bra på.
Ja, jo, men det är vi ändå. Och det är ju väldigt viktigt att ha en stor del av hjärnan som ägnar sig åt det här eftersom att lära sig tolka ansikten är viktigt för vår överlevnad. För att läsa om någon är arg eller ledsen eller
döende.
Döende eller sjuka, precis. Och en av de mest intressanta studierna på den visuella hjärnan är gjord av Ramachandran. Den heter The Peak Shift Principle. Och då studerade han fiskmåsebebisar. Nu kanske ni undrar, Michelle, hur kommer du knyta ihop det här med en spaning om Kardashians?
De ser men... lite ut som fiskmåsar emellanåt med sina läppar, but anyways.
Ja, jo,
faktiskt,
kanske lite.
Det finns något där.
Det finns något. Nej, men han studerade fiskmåsebebisar, vilket jag tror kallas fågelungar.
Mm.
Och vuxna fiskmåsemammor. De har nämligen en röd prick på sin näbb.
Just det.
Och när hon viftar sin näbb över fågelboet blir ungarna galna för att de vet att nu kommer det mat. För att de får ju mat via mammans näbb.
Mm.
Och Ramachandran ville se om fågelungarna reagerade likadant av en pinne med en röd prick på. Eller om det var tvunget till att vara liksom deras specifika mamma. Med näbb och allt. Men nej, de reagerade precis lika starkt på bara en pinne med röd prick, vilket måste innebära att det ligger i deras primära hårdkoppling av hjärnsynapser att en röd prick på ljus bakgrund är lika med mat.
Wow.
Och forskarna gick vidare och testade även om att vifta en vit pinne med tre röda streck över fågelungarna, om de fick samma reaktion av det. Och sjukt nog så blev fågelungarna liksom helt till sig.
Mm.
Det blev en total överstimulans av något de redan är programmerade till att reagera starkt på, if that makes sense. Så det ligger liksom i deras biologi att reagera starkt på en prick mot ljus bakgrund, men när den pricken överdrevs och abstraherades till tre röda streck så blev de visuella neuronerna superstimulerade, så fågelungarna tappade totalt.
Bara ni förstår vad den här praten är på väg.
Gör man det? Gud,
vad bra. It's big brain energy. Men kör vidare.
Tack. Och det här är då bara en av många studier på vad som händer när former abstraheras och överdrivs. Allt det här går att applicera på konst och varför vissa tavlor tilltalar oss mer än andra. När Picasso tar ett människoansikte och abstraherar det till något helt absurt med liksom ett öga där och man bara, är det här från sidan eller framifrån, vad är det som händer? Då stimulerar det den stora regionen i vår hjärna som är dedikerad till att tolka ansikten. Vår hjärna ser ett ansikte, men det är så överdrivet och abstraherat att det blir liksom kaos för hjärnan och då liksom triggas våra neuroner. Om man tänker att Picasso istället hade abstraherat en sten, så hade den tavlan förmodligen inte blivit lika tilltalande, för vi har inte en hel region som är dedikerad till att tolka olika stenar.
Säg det till den läskiga killen som var 5 år gammal på skolgården som alla hade, som var besatt av stenar och myror.
Men det i för sig också finns något evolutionärt försvarbart med det. Mm. Nu kommer min tes om Kardashians.
Ja.
Jag vill bara först klargöra vad ordet abstrakt eller abstrahera innebär, för man kanske tänker att jag syftar på typ Jackson Pollock, men det är, om det inte finns något subjekt, så är det abstrakt expressionism. Någonting som är abstraherat är liksom ett subjekt som är överdrivet eller förvrängt. Man ser fortfarande vad det är för något. Dess motsats är naturalism, alltså konst som är så verklighetstroget som möjligt.
Min favorit.
Ja, ah, det är underbart. Och om man har allt det här in the back of your mind och tittar på våra visuella och estetiska uttryck genom historien, så ser man att ett återkommande mönster finns av abstrahering. Att vi liksom alltid dras till att överdriva och abstrahera våra subjekt. Sen har vi en epok av naturalism för att sen dras mot att abstrahera och överdriva igen. Från liksom Polykleitos under antiken som överdrev anatomin av den manliga kroppsformen när han gjorde sina statyer för att skapa mer harmoniska proportioner, till all gotisk konst under medeltiden som var överdrivna figurer snarare än naturalistiska skildringar och så vidare. Mannerismen som tog renässansens matematiska uträknade ideal och förvrängde subjekten för att de skulle vara mer tilltalande och så vidare till impressionisterna. Och jag menar att Kardashians förvrängda utseende är liksom bara som en människoversion av fågelungarnas peak shift principle. Kim Kardashian är vår röda prick som har opererat om sig till 3 röda streck.
Ah.
Hon har tagit former och ett visst utseende som vår hjärna reagerar starkt på, och liksom typiska kvinnoformer och bara boom, superöverdrivet. Och jag tänker typ, om man kollar på de mest följda personerna på Instagram, förutom fotbollsspelare Snark, så är det till exempel Dwayne The Rock Johnson.
Överdriven.
Som också är 3 röda streck.
Ja.
Han har tagit mansformen och bara på, vad heter det, asteroider.
Anabola steroider.
Anabola steroider. Kanske quite literally, men också liksom bara som en liknelse. Det är male figure on crack. Och då är liksom frågan, tycker vi ens att det här är snyggt? Vill man liksom ligga med Dwayne The Rock Johnson?
Fråga inte mig det.
Du hade det.
Ja, jag hade ju det.
Men det är inte för att man bara drömmannen, nej, utan det är så här, kul, klart jag ligger med Dwayne The Rock Johnson.
Men fråga. För den här teorin om att man går från naturalism och sen till abstrakta.
Överdrivna.
Det brukade ju för, jag också, jag har läst lite kultur och historia. Det brukade ofta hända med ett större tidsspann. Går vi snabbare emellan det nu? För jag tänker att 80-talet bär ju samma, alltså kropps, att du skulle liksom morfa din kropp till något absurt liksom. Och inredning, axel, jag tänker färger.
Jag tänker man kan inte riktigt studera den the most recent history.
Nej.
Än.
Det var inte det du gör nu då?
Nej, alltså nu är det snarare så här bara samtiden. Alltså, jag tror att om 500 år kommer vi se tillbaka på 1900-talet och sätta in allt i samma kategori, mer eller mindre. Det man, om under 1600-talet hade man levt då, så hade man ju säkert sett
olika
var och vartannat år, medan nu sammanfattar vi det liksom. Och jag tänker typ att det här är egentligen ett ganska sunt, en ganska sund syn på skönhetsideal. För att det låter kanske inte jätte PK med biologi, men att kunna separera utseenden som är superstimulators från utseenden vi faktiskt tycker är vackra och attraktiva, det är 2 helt olika saker. Det som en kvinna under medeltiden hade tittat på en gotisk staty och trott att hon borde se ut mer som den abstraherade gestaltningen av Jungfru Maria. Jag vet inte, de kanske tänkte så, men jag tror typ inte att man tänkte att det här var liksom ett ideal jag själv måste efterlikna.
Men det gör du ju nu.
Precis, nu har ju Kardashian blivit som vår tids jungfru Maria-statyer. Mm. Och Instagram blir som små gallerier. De är som små abstraherade konstverk i våra mobiler som vi är innesten av att få fascineras av varje dag. Men jag tror att vi måste förhålla oss till dem mer som gotiska statyer.
Liksom att våra influencers är som att de liksom har offrat sin mänsklighet för att vara ett konstverk åt oss att bli stimulerade av.
Typ, ja.
Men att vi inte ska efterleva det.
Precis, utan vi kan så här gå och titta på den där manieristiska tavlan och tänka, gud vad sjukt konstig lång överkropp hon har.
Mm.
Det är vackert, men det ser galet ut.
Jag vill inte se ut så.
Ja.
Mm, ja.
Tack för mig. Det är högt och lågt i
det
den här podden.
Är Big Brain Energy. Då har det blivit dags för snabba nyheter med Max Lysell. Drake
härligt.
Har ett hemligt ljusföretag. Nej men alltså, va? Som om inte 2020 redan är ett av de mest underliga åren, så har vi nåtts av nyheten att Drake troligtvis har ett exklusivt ljusföretag.
Jag älskar vår podd, att det är
det går
så högt
från
och långt.
Allt möjligt. Ja, ja, ja. Nej men så att folk har grävt och kommit fram till att ett Instagram-konto som gör ljus bara följer Drake och ett fankonto till Drake. Och därför har man nu lagt ihop 1+1 att det här är hans ljusföretag.
Det är också så himla absurt att han har det i hemlighet. Ja. Eller är det att han inte har annonsat
det? Jag vet, jag tror att han har inte annonsat det. Det heter ingenting med honom att göra liksom. Och ljusen går på cirka $60. Allegedly. Mm. Vilket jag ändå tycker är en rimlig prislapp för ett lite dyrare ljus.
Mm.
Hade du köpt Drakes ljus?
Absolut.
Det känns som en grej du hade köpt.
Mm. Det hade jag.
Mm.
Jag vill jättegärna även ha Kylie Jenners nya Kylie Skin
ljus.
Just
det. Förlåt, jag måste bara säga detta.
Jag vill också Kim och Chris samarbeta med ett ljus.
Att döpa ett ljus till Kylie Skin. Är
det är bara företag som heter det.
Så absurt.
Ja, men yeah, I agree. Bara starta ett nytt ljusföretag,
ja,
Kylie.
Ja,
helt
ärligt.
Kylie's Candles does not contain flesh.
Nej, nyhet nummer två.
Mm.
Chris Evans med en hund. Har du sett detta?
Nej.
Nej, det här har alltså hänt inom loppet av 12 timmar. Så när jag la mig i sängen igår, då lades klippet upp. Och däremellan har folk hunnit koppla ihop honom med personen som la ut klippet. Låt mig förklara detta kort för dig. Chris Evans hänger hemma hos en gymnast som heter Ali Raisman.
Mm-hmm.
Och för dem som är besatt av Bachelor så är Ali Raisman ex till Colton Underwood som var Bachelor 2018. 19, någon av de två. Hon är känd för att ha gjort slut med honom över FaceTime, starkt. Och han är känd för att han har nu besöksförbud från tjejen han blev ihop med via Bachelor. Tjej i hörna av kändislivet.
Mm-hmm.
Hon älskar rescue dogs.
Mm.
Och det är även Chris Evans. Så igår hängde de där deras hundar fick leka med varandra. Och internet trodde att det betydde att de nu dejtar.
Mm.
Jag tror inte att Chris Evans dejtar Ally bara för att deras hundar hänger. Jag tänker att det är karantäntid. Man kan inte välja på så många.
Det finns väl lite samma olika hundparker som man hänger på, eller?
Ja, nu hängde de visserligen hemma.
Mm-hmm.
Så det
de
var
kanske
ju
bor i samma område.
Ja, jag tänker också att de gör det. Jag
eller
det
så ligger de.
Sant.
Jag skulle säga att de ligger.
Du tror det?
Ja.
Jag tycker det är intressant att vi alltid tänker att så fort en kändis hänger med motsatta könet så måste de antingen ligga eller vara ihop.
Ja, kanske var henne han skickar sin dick pic till.
Oh my god, tänk så var det.
Eller hans meme. Guard that pussy.
Guard that pussy. Alltså den, det är för mig, det är fortfarande något av det sjukaste som hände 2020 faktiskt. Inte dickpicken, utan att han hade en meme på sig själv.
Sparad i sin kamerarulle.
Guard that pussy.
Det var ett tag sedan nu.
Som vi pratade om någonting som hade med Kardashian att göra.
Nej, inte Kardashians, utan som vi pratade om third trimester Thompson.
Sure.
A.k.a. Khloe Kardashians baby dad, känd för att lämna sina fruar när de är i tredje trimestern med deras bebis.
Ändå starkt, tryck då.
Förlåt, men det är ikoniskt.
Verkligen.
vi slutade att prata om dem för att vara liksom tråkigt var och varannan, var det någon rubrik om att de var ihop och sen var jag, nej nu är de slut.
Mm.
Och vad ska hon liksom göra? Ja, han var gravid mot henne när hon var höggravid också.
Var han gravid mot henne när hon var gravid?
han var otrogen mot henne när hon var höggravid och sen var han otrogen igen med hennes systers bästa kompis, men liksom there's a global pandemic.
Ja.
Vad ska hon göra? De har barn ihop. Ja. De bor typ ihop.
Ja, ja, ja.
Men nu äntligen har det hänt något nytt.
Mm.
Larsa Pippen.
Just det. Enter.
Känd från att vara en av Kardashians absolut bästa vänner i massa år. Hon var gift med någon basketspelare. Kan vi bara prata om vilket sjukt namn Larsa Pippen är?
Ja.
Larsa Pippen. Let that sink in.
Hon ska vara glad att hon inte bor i Skandinavien.
Ja, verkligen. True fans har märkt att alla Kardashians slutade följa Larsa på Instagram tidigare i år och att hon har avföljt dem också. Mm. Vilket var anmärkningsvärt för att hon har liksom beskrivits av Kim och Kourtney, alla dem, som den mest underbara personen de känner. Men folk har spekulerat om att det är för att Larsa har typ raggat på någon av Kardashians snubbar eller att hon har läckt massa information till skvallerpressen. Vilket, jag vet inte om ni minns Joyce Baloney som var frisör till alla Kardashians, som helt plötsligt också samma sak en dag. De avföljde henne och sen såg man inte henne någon mer.
Mm.
Och det var för att det visade sig enligt rykten att hon är den som har släppt alla rykten till skvallerpressen om Kardashians.
Mm, ikoniskt.
Faktiskt saknar Joyce. Och nu i veckan så gästade Larsa på den Hollywood Raw.
You guys can't, I don't even know. I just feel like Kanye was in a place where he, you know, he really didn't trust anyone with Kim, so I feel like I was the person that was like, oh, don't be so close to her because you're so close to her that, you know, that kind of had something to do with it.
Have you reached out to her at all to be like, hey, what's going on, can we like hang out?
A little bit, but I also feel like I'm my personality is the kind of person like I want you to be great, you know what I mean? I don't want to be the trouble in your relationship. If your husband feels like threatened by my relationship with you, then I don't want to be that person. Like, I've got my own shit. I don't want to be like that person. Let him feel really comfortable, really secure if I'm not in the picture and just see what happens. Like,
Kanye höll på att ringa henne hela tiden. Hon slutade svara på alla hans samtal mitt i natten. Och att det gjorde att Kanye så här började säga till Kim att Larsa är dåligt inflytande på er, typ. Jag vet inte. Jag tror att Kanye ringde henne mitt i natten flera gånger och att hon ibland inte pallar svara. Men jag tror inte riktigt att det är därför alla i Kardashian-familjen valde att bryta kontakten.
Det var jobbigt att ha människor som ringer henne mitt i natten.
Ja, verkligen. Men
Kanye West.
Mest intressant som hon sa var att Larsa tydligen träffade Tristan innan han blev ihop med Khloe.
Ja.
Tack vare Larsa som han träffade Khloe.
Mm.
Hon bjöd med honom till en fest där Kardashians också var, och efter den kvällen så började han dita Khloe istället.
Hatar när det händer.
Ja, that fucking sucks. Det måste vara också så svårt att vara kompis med en Kardashian, för man bara...
Det är klart att de alltid kommer att överlämna dig från Kardashian.
Precis. Framförallt om du heter Larsa Pippen.
Absolut.
Och jag har bara så många frågor om det här. För så vitt jag vet så var ju Tristan enligt rykten fortfarande ihop med hans höggravida babymom när han blev ihop med Khloe.
Just det, då
så
skulle han
någonstans
också ha...
i det här var han otrogen mot sin gravida tjej med Larsa Pippen och sen otrogen mot Larsa Pippen med Khloe.
Alltså, wow, min hjärna zonade ut helt.
Den här människan, Max.
Det, nej, men alltså, på ett sätt så tycker jag typ det är synd att fy fan vad de alltid bara ska hålla på med rövhål till män.
Ja.
Och att de inte bara kan typ ta ett fucking stance mot toxic masculinity culture, som är att snubbar kommer undan med det här sättet att leva på.
Ja, det här är en ny nivå. Tristan... That's one for the history books.
Alltså verkligen, kasta ut skitstövan.
Och sen den här intervjun kom ut med Larsa så har även det senaste avsnittet av Keeping Up kommit ut, som ju spelades in i våras.
Just det.
Och då säger Chloe att hon typ ligger med Tristan igen. De karantänar ihop, vad ska man göra?
Och det var konstigt att de två uttalandena kom samtidigt. Avsnittet och intervjun.
Ja, gud, undrar om det var... jag tror typ inte att det... Ah, jag vet inte. Ja. Men i alla fall, sen dess så har Chloe avföljt Tristan just på Instagram.
Ja. Jag har en fråga. Hur är tittarsiffrorna den här säsongen för Kardashians?
Det är ingenting jag kan svara på.
Nej. Tittar du själv?
Nej.
Nej, för det är inte jag heller.
Nej.
Det är någonting.
Men det är att de filmar de sista avsnitten med deras mobil.
Ja.
PGA-karantän. Ja. Man bara, jag följer dem på Instagram. Jag behöver inte se deras liv genom deras mobil.
Nej, det gör vi ändå.
Men det är, jag tänker att Chloe kanske bara insåg en gång för alla liksom, varför har han inte bara sagt att han dejtade Larsa? Det är bara konstigt beteende. Han var nog inte ihop med Larsa.
Nej, men gick på någon men dejt precis, och doppade
kuken.
Precis,
det kunde väl han väl ha sagt. Och, bara för att vara transparent. Och sen så kanske det var droppen. Hon insåg, nej, det blir nog inte ett andra barn med den här personen. Jag hoppas det, men det kommer ju, de kommer ju skaffa till barn och gifta sig, säkert. Det var någon som kommenterade, Tristan Thompson allegedly left Jordan Craig, the mother of his first child, for Khloe Kardashian's 10 days after meeting her. Somewhere in the mix, he dated Larsa Pippen and hit on Jordan Woods. And everyone else, besides him, is the hoe. Make it make sense.
Nej, Khloe, you're cancelled.
Faktiskt, om det är någon som är cancelled så är det Chloe.
Ja.
Ja, moral of the story, toppen.
Likt narkotikahundarna på Öresundstågen är min lilla nos vältränad vid det här laget. Skilsmässor och separationer är min drog. Mitt kall i livet. Inget ger mig så mycket inre glädje som att se att lycka inte finns när en kändisseparation sker. Jag behöver inte ens vara investerad i personerna och deras liv utan att direkt klicka på artikel efter artikel för att läsa om varför just de här två ska separera. Vad gick snett? Vem var otrogen? Vem var jobbig? Och vem är mest drama under skilsmässan? Därför blev jag måttligt exalterad när jag nåddes av nyheten att Olivia Wilde och Jason Sudeikis ska separera. För deras separation är så jävla vuxen.
Ja, den är tråkig, va?
Den är så jävla tråkig. Olivia Wilde, känd från filmer såsom Tron Legacy och tv-serien House, har alltså varit tillsammans med killen Jason Sudeikis, som då är känd främst från dåliga komedifilmer under 10-talet, om jag får då säga det själv. Jag tycker ju inte att han är rolig alls.
Nej,
han
är ju
urtypen av white guy humor från Amerika. Tänk så här baksmällan, men typ en dålig urvattnad B-kopia av en redan oklar humorfilm. Men nu ska jag inte ranta om honom, utan vi ska prata om deras förhållande. De träffades 2011, förlovade sig 2013 och har tillsammans två barn. Snark. Nu tog det slut. Det här är så tråkigt förhållande, så tråkig separation. Men då började jag kolla lite på Wilde. Lite vad hon har haft
för sig. Alla älskar ju henne.
Alla älskar henne.
Jag har för aldrig mig, riktigt förstått varför, så nej, gärna förklara.
För mig är Wilde, jag tänker att hon är lite mer konstnärlig än Jason. Han känns liksom som en sån där kille som man dejtar, tycker är rolig, men som typ har lite dålig kuk och plötsligt har det gått 5 år och i heterovärlden har du blivit gravid och klämt fram en unge som gör att du bara, fuck, vad gör jag nu?
Så mycket relate på alla som lyssnar på vår podd just nu.
Man kan liksom inte riktigt ta sig ur situationen så enkelt längre, bla 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 bla, bla. Wilde hade ju sin regissördebut förra året och jag tror det är där den här kärleken kommer som många har känt för henne. Yeah. Med den otroliga filmen Booksmart, som gav oss citat som det här.
Spend every minute together, it's so weird. We spend every minute together. We are equals. Gigi just keeps Jared around for when she needs a liver.
No, please don't get on the car. Please
I'm fucking spend, Jared!
At least take the heels off.
I'm fucking spend!
Gigi, I just got it back from the shop.
I'm napping.
Do you think it's true that his dad got him a sex worker for his 14th birthday?
It's too weird of a story to be made up. There's so many specifics. He sprained his ankle. She had a hearing aid.
What up, chicas?
It's intolerable.
Fantastisk film. Har du sett den?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Det är en film som skulle kunna vara Michelle Hallström i en person. Så jag tror att du behöver se den.
Gud, det måste jag se.
Jag hyrde den till och med. Pejade för att se skiten. Detta fick mig att tänka. Wilde behöver bli ihop med sitt ex igen. Jag menar, jag brukar inte uppmuntra vänner till att bli ihop med sina ex. Men när man har ett sånt här ex i bagaget, då är det dags. Hennes ex är Tau Raspoli. Och nu tänker du, who the fuck är Tau Raspoli? Jo, jag tror kanske att jag har hittat din framtida man, Michelle.
Oj.
Här kommer min beskrivning om honom. Han är son till prins Alessandro Raspoli. Har en bror som heter Bartholomew. Du hör ju redan, det här är ancient money. Han har en filosofiexamen och driver ett bohemiskt filmkollektiv i LA. Nej, men du hör ju, Michelle. Detta är en catch för oss alla.
Ja, jo.
Men framförallt undrar jag varför Wilde lämnade honom och obs utan att kräva pengar i skilsmässan 2011.
Det är psykopatbeteende.
Det är psykopatbeteende. Mm. Varför, hur tänkte hon där?
Ja, verkligen.
Varför krävde hon inte lite pengar? Så att jag hoppas att Olivia Wilde blir ihop med sitt ex igen.
Ja, bra.
Och om hon inte blir ihop med sitt ex så tycker jag att du ska söka upp Tau.
Det blir ett DM.
Det blir ett DM.
Men gud vad mysigt.
Mm. Så att jag...
Det finns alltså inga juicy information om deras skilsmässa.
Nej, det är detta bara... som är det sjuka. Jag har googlat, sökt, läst, följt, gått igenom alla jävla stories på Dumois.
Vet du, vet du vem jag tycker hon borde bli ihop med?
Vem?
Drake.
Oh, vad...
jag tror att de är vänner sedan innan. Hon är ju med i musikvideon till... A real one, no, will I follow without a mention? You really, vad heter den? Olivia Wilde Drake.
Aldrig är jag så bög som när Michelle ska hänvisa
nice
till musik.
What? Nice for what? Du vet, The Feminist Anthem. Nej. Där han bara har med alla så här, från svenska tvillingarna från Norrbotten, Elisabeth och Victoria Lejonhjärta, till Serena Williams som han också dejtat, till Olivia Wilde. Jag vet att han älskar henne. Jag tycker att de borde bli ihop. Perfekt.
Ja, då kan du ta exet.
Jag vet inte ens om jag är så intresserad av exet.
Jo,
men,
okay. Nej, men då kan jag ta exet. Jag kan tänka mig att vara ihop med någon som driver ett bohemiskt filmkollektiv.
Ja,
det låter lite jobbigt.
Så starrigt. Men där kan jag ju sitta med mina långa utläggningar om...
De hade nog älskat dig.
Gotiska statyer.
Jag tror de hade älskat dig.
Tack hörni. Nu måste du verkligen springa. Sorry, det här drog över. Men det här var ju mysigt.
Det här var så mysigt. Vi finns på Aftonbladet Plus reguljärt en vecka efter. Ni kan följa oss på Paparazzi-podden där vi kanske ska börja sända lite fler lives.
Ja, kanske.
Kanske. Tveksamt. Det var kanske en tequila drink inblandad som du blandade, som var 50-50 tequila och citronjuice. Jag vill inte rekommendera er där hemma att testa och blanda den drinken, men den gick ner förvånansvärt enkelt.
Oj. Det var väl det.
Gud vad mysigt. Tack för att ni lyssnar ännu en vecka. Love you guys.
Verkligen. Love you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.